Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Dennis Desmond blev ett känt namn i den omtalade dokusåpan Temptation Island. Där träffade hon också sin nuvarande pojkvän Oliver Hunt som hon nyligen fick en dotter med. Denise beskriver sig själv som en glädjespridare och vill inspirera sina följare. Hon har 37 000 följare på Instagram och 15 000 prenumeranter på YouTube, vilket gör att hon kan tjäna pengar på sina sociala medier. Utöver vardagsliv, bebisliv, träning och snygga bilder så har Denise även öppnat upp om känsliga ämnen. Hösten 2017 under MeToo berättade hon om ett övergrepp som hon utsattes för som 17-åring. Och hon även nämnt att hon har blivit mobbad. Vad fick henne att berätta? Vad vill hon uppnå med sina sociala medier? Vem är egentligen Denise Desmond? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl.
Wow!
Hej! Hur mår du?
Vilken grej, jag mår bra.
Bra!
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag har haft ett lite för högt tempo idag, så att jag kände att jag bara så här, det är skönt att komma hit och landa lite med dig.
Jag förstår.
Men hur har du haft det idag? Berätta.
Jag har haft det jättebra. Jag har dock inte sovit så mycket i natt som alla andra nätter typ. Men jag var uppe och gick på ett event i morse, så att
Men kan du berätta nu, för att när jag har läst på om det, jag ska tillägga att jag känner ju din syster Nathalie,
ja.
Som jag jobbade med tillsammans, alltså vi jobbade tillsammans 2015-ish, och då skulle hon precis gifta sig och hon fick sitt första barn, nu är hon 2 och sådär, så att henne har jag känt i flera år, men sen så helt plötsligt någon gång för ett par år sedan så började, men vänta nu, Temptation Island där. Och där är en Desmond. Men gud, det måste vara Nathalie Syra. Och så var det du.
Ja, precis.
Men berätta så här. Vad hände i ditt liv när du började bli en tv-personlighet och var med på Temptation Island? Vi börjar där.
Vad som hände? Ja, det var ju väldigt många som hörde av sig. Som tyckte och tänkte om mig plötsligt. Och...
Om dig som person eller så om din medverkan? Eller?
Ja, både och. Det var ju väldigt mycket folk tyckte och tänkte om allt. Och ja, hur jag borde vara och hur jag ska vara. Och vad jag gjort fel och vad jag... Ja.
Var det mycket kritik?
Väldigt mycket kritik var det.
På vilket sätt då?
Men det var så konstigt för att det var så många som var så här... Denise har ju som att jag stulit Oliver. Som att jag har liksom tagit honom. Och det var, men det är alltså jättekonstiga. Som att jag skulle ta någon kille. Liksom.
För att det som hände i Temptation, i programmet, det var ju att du kom ju dit som
En singel, en frestelse om man ska uttrycka det så. Mm. Och han kom dit med sin tjej.
Ja, precis.
Och de var som, hade som par sökte programmet. Så ni kom ju liksom från varsitt håll.
Ja,
och sen så träffades du och Oliver då och fattade tycker jag för varandra. Men kan du berätta, vad hände? Liksom om man bortser från hur de klöpp ihop det i programmet, vad hände för er?
Nej, alltså det som hände var egentligen att vi hade bara jättekul tillsammans. Klickade ganska snabbt med varann och förstod varandra ganska snabbt. Han började öppna upp sig för mig och kunna prata om känslor och liksom berätta vem han var. Så vi fick ganska mycket tid för oss själva och sitta och prata. Vi fick även gå på dejter och han bjöd med mig på dejt för att han kände att vi kan sitta och prata och vi kan ändå, det är inte så stel stämning mellan oss. Mm. Utan det kändes som att vi var väldigt avslappnade med varann och vi, ja men det var bara kul liksom. Vi lärde känna varandra väldigt, väldigt snabbt. Vi umgicks, vi hade jättekul, vi skrattade jättemycket med varann. Det var väl liksom så det startade. Och sen så blev det ju mer och mer att man fick upp ögonen för varann och började tycka om varann. Och sen är det så svårt att veta om det är, alltså, hur mycket man tycker om varandra, vilket plan det är. Och jag vill inte heller känna att, oj, tycker jag om det? Jag vill inte ens tänka tanken på att jag kanske tycker om honom mer som en vän. Med tanke på att han där och då hade ju flickvän. Sen sa han väldigt tidigt till mig att, nej men jag vill inte någonting mer med henne. Jag har sett lite grejer redan väldigt tidigt, små klipp då, som han inte tyckte om. Och han ville backa från henne och ville inte någonting mer. Så att där kände jag ju också då liksom att då behöver inte jag heller försöka eller backa från honom heller om det är så att han redan har bestämt sig. Så då får väl vi se vart det kan leda med oss.
Vad var det som fick dig att gå in i programmet? Och så här, vad var det som lockade med programmet?
Först så tänkte jag ju mer att det är ett bra sätt att synas. För jag ville liksom, ja, men, hålla på med sociala medier. Jag tänkte att det skulle vara en rolig grej. Så att först och främst att ja, men, det är ett bra ställe att börja synas på.
Mm.
Och sen så gick jag på en sån här casting. Och bara för att kolla vad det var. Jag tyckte först att det lät lite konstigt. Och par hit och dit. Och jag tänkte att nej, men det kommer bli avundsjuka. Jag vill inte liksom vara inblandad. Men så lät det roligt. Och jag frågade flera gånger. Vet de här paren om verkligen vad de ger sig in på? Att vi är där. Att de liksom, ja, men vet om vad det här är. Och de var bara så här, ja, de går in där frivilligt. Det är inte så att någon tvingar dem.
Mm.
Så att, då kände jag bara, men det blir en jätterolig grej. Och jag är väldigt spontan av mig. Så att jag var bara så här, det blir kul.
Jag har tänkt på det flera gånger. Så här, hur kan man som par bli motiverad att utsätta sig för någonting sånt? För att jag tänker att det är, alltså, alla är människor. Man kan bli kåt på andra människor även om man är i en relation. Eller intresserad eller sådär.
Precis.
Så vet du vad det var som lockade dem att söka? Alltså Oliver och hans tjej då?
Ja, nej, jag vet att nej, men Oliver var bara så här. Han är också väldigt spontan. Och plus att jag vet nu att de var inte ens tillsammans officiellt. De hade inte ens gått ut med att de var tillsammans. Så det var egentligen lite så här, de dejtade mest lite bara.
Ja.
Så det var inte speciellt seriöst mellan dem då heller. Plus att de hade ett distansförhållande. Så att de hade alltså knappt träffats, om man säger så. Och då i programmet så målar de ju upp såklart att de ska vara värsta paret. Och de är dökärda, de ska flytta ihop. Mm. Men det var inte ens riktigt så.
Det var det som var tv-grejen på det hela.
Ja, precis. Nej, så de bara kände att det är en kul grej. De har inte egentligen så mycket att förlora.
Jäklar.
Mm.
Ja, nej, men i så fall så, för det är ju, alltså, det är ju så här, som du säger, så länge alla vet vad man ger sig in på.
Mm.
Så visst, man får väl, alla får ju ta sina egna beslut.
Mm, exakt. Sen vet jag att andra par fick mer pengar för att vara med. Och då tyckte de att det var värt.
Mm-hmm, vad intressant. Mm. Vet ni vad alla andra tjänade på det? Eller fick
ja, det? Vi fick veta, men det var, jag kommer inte ihåg nu.
Nej. Och vad var det som du trodde?
Nej, det var det inte.
Nej.
Jag hade i och för sig inte jättehöga förväntningar eller förhoppningar överhuvudtaget. Jag är lite så här, det blir som det blir kul.
Mm.
Så att, men nej, och först och främst, jag hade inte tanke på att jag skulle gå in och bli kär, liksom.
Vad tänkte du att du skulle hamna i det?
Jag tänkte bara att jag skulle gå dit, träffa lite nya härliga tjejkompisar och bara ha kul.
Mm.
Och sen så jättesnabbt bara så började jag ju hänga med Oliver. Så att det blev ju...
Det var han som var grejen.
Ja, exakt.
Jag såg ett YouTube-klipp som du hade lagt upp. Där du svarade på massa frågor. Mm. Och sen så nämnde du att... Det var någon fråga om att så här, ja, men har du blivit mobbad? Eller har du någonting med mobbing? Och du nämnde att så här, ja, men det har jag, men jag tar det i ett annat klipp. Och så satt jag och letade, men jag hittade inget annat klipp.
Det blev inget annat klipp.
Nej, det blev inte det.
Nej.
Varför blev det inget annat klipp?
Jag spelade faktiskt in ett annat klipp.
Ja.
Om just mobbing. Men jag blev inte nöjd med det. Och jag blev lite... Jag kommer inte ihåg vad det gjorde, eller vad det var som gjorde att jag inte publicerade det. Men det... Nej, jag vet inte. Det kändes som att det blev väldigt, väldigt personligt och väldigt... Jag vill inte nämna några namn eller sådär. Så att det blev lite svårt att förklara utan att det skulle... Ja, jag vet inte.
Mm. Men är det någonting som du vill prata om eller berätta om? Eller bara lite så här, vad var det som hände?
En specifik grej som har satt sig mest är nog när... Nej, men du har själva grejen att jag blev utfryst. Det var någon gång när jag hade... Jag hade hällt något vatten på skoj i en killes hår.
Mm.
Och då hade du droppat ner i hans bok. Och då var en annan tjej som blev jätteirriterad för att... Ja, hur kan Denise göra så här mot honom för att han blev lite arg? Så det var en jätteliten grej som gjorde att... Och hon var även ett år äldre. Så att då var det så här, man såg upp till henne och sådär.
Vilken årskurs
är det? Det här var kanske i 4-5, kanske. Och då var det liksom att folk lyssnade på henne och hon tyckte bara att jag hade gjort fel. Medan jag bara skojade och skrattade lite åt det. Utan att få veta då att jag hade gjort fel så bara vände de ryggen. Och då till rasten så skulle vi gå ut. Och då skulle jag gå ut och hämta mina skor. Och då hade de gömt mina skor. Mm. Så alla gick ut utan jag som inte hittade mina skor. Så jag gick runt och letade i kanske en kvart. Och sen så var det någon som kom och bara... bara så du vet så ligger dina skor bakom... bakom någon krucka.
Mm.
Så jag bara, nej men det är lugnt. Ja, jag tar dem. Sen när jag gick ut så stod typ hela klassen i en stor ring. Liksom, och bara tittade på mig och skrattade och så.
Men hade det här liksom byggts upp under en tid? Och att det blev då så att den här lilla grejen blev liksom ett uttryck för någonting som hade pågått? Eller var det första gången som någonting hände?
Ja, inte så specifikt. Det är klart att det är lite grupperingar och sådär. Så är det väl nästan alltid. Men inte sådär som jag hade känt av att jag var utfryst eller så. Utan jag umgicks liksom med mina vänner och de som jag tyckte jag hade roligt med. Men, men det var ju väldigt, väldigt tydligt då när hon kom och drog med så gott som hela klassen. Och det var just då min bästa kompis inte var där heller. Så då blev jag ensam.
Och hur länge pågick det?
Det var faktiskt bara just då. Sen när jag skulle gå upp och vi skulle ha nästa lektion så står de bakom hörnet så att jag hör dem stå och prata om att jag är så dålig och att jag är så dum och att jag är liksom massa sånt. Så då vände jag och är på väg att bara gå hem. Men då är det en lärare som ser mig och tar tag i mig och frågar vad som har hänt och jag förklarar och bara berättar vad som hade hänt. Så då fick jag ringa hem och sen så fick jag gå hem den dagen. Och då var det den läraren som gick in till den klassen, i klassen då, och pratade och mer eller mindre skällde ut dem och sa att det här var inte okej. Och sen så ringde hon mig och så pratade vi lite. Dagen efter så kände jag att jag ville inte gå tillbaka till klassen, men kände ändå att jag behöver göra det. Så då gick jag dit och sen så bad de mig om ursäkt. Så då blev det bättre.
Så att det var ändå, var det som att det låg kvar någonting, eller kunde liksom, släppte folk det?
Nej, alltså jag kände ju att det låg kvar och att de bad mig ursäkt för att de var tvungna. Så det är egentligen inte så mycket som jag känner att det här och jag har varit så mobbad, utan det är ju mer känslor av att utfrysningar och lite kommentarer och sådana där grejer som gör att jag känner igen känslan av att vara mobbad eller utfryst eller så. Sen är det mer att jag har sett och jag har hört andra och jag har blivit så insatt i hur andra har mått av det. Och bara se någon som blir utfryst eller mobbad eller sådana grejer som jag har själv mått dåligt över av att bara sett eller hört. Så det är väl mer egentligen andras.
Som har varit dina nära vänner då?
Nej, det behöver inte ens vara. Utan bara att folk som har skrivit till mig nu också, senare år. Och bara pratat om att de blir utfrysta eller mobbade och sådana grejer. Som gör att jag bara känner att jag vill göra någonting.
Vad är det du vill göra?
Jag har ganska länge tänkt och pratat om att jag vill göra en film. Där jag bara pratar och bara pratar om det och om mobbing och försöka hjälpa folk och försöka få folk att förstå vad de håller på med. Och bara försöka få folk en insikt om att det är inte okej det de gör liksom, och försöka öppna ögonen för folk som kanske blir mobbade, som kanske inte ens är inblandade i det.
Är det någon film som du säger kommer göra nu snart, eller är det någonting som är på idéstadiet?
Jag var jätteinne på det innan jag blev gravid. Och höll på att skriva manus och kollade runt om vem som kan filma och hur vi ska göra. Sen har det lagts på is nu efter att jag blev gravid och fick barn. Så att jag vet inte.
Ändå rimligt. Men kan du känna att då, för när du har liksom den situationen och hela den grejen som hände dig där i klassen med dig i bagaget, och sen så när du kom liksom i en situation med tv-programmet, att du blev på ett sätt utsatt igen då, i och med att du fick motta folks kritik och ifrågasättanden och tankar om hur du skulle vara eller inte, liksom, kunde det liksom, vart det att du slungades tillbaka i sådana känslor?
Ja, lite grann. Alltså just det där att man blev ensam. Att det var helt plötsligt jag bara som hade gjort fel. Det är bara jag. Så att lite, alltså absolut lite samma känslor. Det blev det.
Och hur hanterar du det då? För jag kan tänka mig att det blir lite som över en natt när första programmet sänds.
Jo, lite grann. För samtidigt så visas det ju mer och mer, och det blir fler och fler kommentarer lite senare också. Men där kände jag ändå inte att jag fick bara försöka backa från sociala medier och försöka ta lite distans från det livet och det verkliga livet. Och jag visste ju vad som hade hänt, och bara försöka förstå att de vet inte. De har sett, alltså de hade sett 24 timmar av 24 dagar. Så att jag vet ju att de hade sett så himla lite av det som hade hänt. Så att jag försöker bara förstå.
Och hur känner du för dina sociala medier idag? För de har ju vuxit sen det här hände. Och liksom, jag antar att det är någonting du kan jobba med.
Ja, men det är det.
Och hur känner du för dem idag?
Lite både och. Vissa dagar tycker jag att det är bara så kul och jag vill verkligen satsa och jag vill ut och fota och jag vill filma varenda dag och lägga upp och hela tiden. Men sen så känner jag vissa dagar bara så här, jag vill bara bort med allting, fokusera på min dotter och fokusera på livet här och nu. Samtidigt som jag försöker ändå se det som mitt jobb och försöka se det som lite extra pengar som jag behöver, som alla andra behöver. Men så att, ja, det är lite upp och ner.
Och hur hanterar du det de dagarna som du känner att det absolut inte är inspirerande, kul, kreativt, utan blir mer ett måste då, antar jag?
Ja, nej, alltså det finns ju absolut. Ja, någon vecka har jag liksom stängt ner och bara backat från det, bara för att jag känner att jag måste göra det.
Mm.
Likadant när jag var gravid så kände jag att det var jättejobbigt och jag vill inte alls visa mig, jag vill inte alls spela in videos, jag vill inte visa upp mig där och då. Så att då var det ett, nej men då får jag backa, då får jag fokusera på det som är viktigt för mig, det som jag mår bra av.
Mm.
Och sen så får det ta tid och då får jag väl komma tillbaka senare då i så fall.
Och hur viktigt är liksom sociala medier och så här, är det ett kändisskap? Ser du det som att det är ett kändisskap som har kommit med att synas på TV och i sociala medier? Liksom, är det någonting som du vill ha i ditt liv?
Ja, det är absolut. Det är verkligen någonting som jag länge har velat hålla på med.
Mm.
Och det jag har brunnit för och det jag ganska tidigt kommit på att det är det här jag vill hålla på med. Det är det jag brinner för och tycker är väldigt roligt. Och sen så är det ju, även fast man har ett superroligt jobb, så har man ju vissa dåliga dagar som man känner att jag vill inte någonting, jag orkar ingenting, jag vill bara ligga i sängen och dra täcket över huvudet liksom. Och speciellt nu också när jag har en liten dotter som tar väldigt mycket energi ibland. Mm. Så man känner bara att jag orkar inte vara på topp. Jag orkar inte liksom fixa mig eller orkar inte vara superglad eller jätterolig eller jättepigg eller så. Så att,
men känner du att du behöver vara det på dina sociala medier?
Absolut inte alltid. Men jag vill inte heller vara den som är negativ eller tycker liksom livet är tråkigt och visa upp det.
Mm.
Jag har absolut lagt ut bilder, till exempel när jag var gravid, och sagt att jag tycker det här är jättejobbigt. Jag trivs inte i det här, jag tycker inte att det är kul. Jag mår jättedåligt för att liksom folk ska veta om att jag tycker inte att det är kul att vara gravid. Sen kanske alla andra tycker det, men jag tycker inte det.
Mm.
Och jag är väldigt ärlig med vad jag tycker och tänker och hur jag mår. Samtidigt som jag heller då backar ett steg och inte försöker, smitta av mig med min negativa energi. Då vill jag hellre backa och fånga upp det istället och sen så komma ut med så positiv som jag annars är.
Just det. Men jag kan tycka att det är lite skönt och befriande när folk inte är så jäkla positiva på sociala medier.
Ja, absolut. Absolut.
För att vi får så mycket sånt ändå.
Absolut. Men jag är bara att jag vill inte alltid vara negativ.
Nej.
Sen är jag absolut att jag kan flika in med oj, idag mår jag dåligt, det här är så jobbigt eller det här är tråkigt, det här är så. Men jag vill inte alltid lägga ut när jag har sådana dagar. Liksom.
Vad var det som gjorde att du tyckte att det var jobbigt att vara gravid?
Alltså allt.
Ja.
Allt. Jag gillade det verkligen inte alls. Jag tyckte det var jättehäftigt att se rörelser och sådana grejer. Men alltså, från första stund så mådde jag jätteilla. Jag var jätteyr. Mm. Jag jättetrött. Jag var, fick allt. Jag fick ont. Jag kände att jag liksom blev helt svullen överallt. Men jag trivdes verkligen inte med det överhuvudtaget.
Nej.
Jag var bara, nej. Jag tyckte inte, jag ville inte se mig själv i spegeln. Liksom.
Men var det ju så här, på dina bilder som du postar så är det ofta väldigt snygga bilder. Alltså det är så här, du har fina kläder eller det är så här, du är snygg på bilderna. Eller att du så här, har någon position så att så här, din kropp blir väldigt fördelaktig. Eller, alltså det är så här, snygga bilder och ibland så här, posiga bilder. Eller så här, att det är en tanke bakom att som att du fotade i tvättstugan nu nyligen. Så här. Alltså det är ju, jag ska inte säga modellbilder för det känns så jävla gammalt. Men förstår du vad jag menar?
Ja.
Det är inte bara så här, men hej, här står jag rakt upp och ner.
Mm.
Och då är det så här, vad har du för tanke kring de bilder du väljer då? Och då gick det inte ihop med det när du var gravid och inte kände bekväm med din kropp då? Alltså, om jag försöker, nu ska jag inte lägga orden i din mun.
Nej,
men du förstår vad jag menar.
Jag fattar. Nej, grejen är så här att hade jag levt ensam så hade det nog inte varit lika proffsiga bilder.
Mm.
Det är nog mer Oliver som är väldigt... Han,
men du hade ju sådana innan du träffade honom. Jag har scrollat långt bak i ditt flöde. Men det är ganska mycket fina... Alltså, nu ska jag inte säga ganska mycket fina bilder, det lät jättefel. Jag menar, det är så här snygg bilder långt tillbaka. För du bodde även i Thailand och då är det också så här... poser och liksom lite
men där bodde jag ju med honom också.
Ursäkta uttrycket modellbilder. Du fattar vad jag menar. Gud, jag känner mossig.
Ja. Jag fattar. Nej, alltså, jag har ju alltid tyckt att det har varit kul att bli fotad. Och sen sitta och redigera och sådana grejer. Men jag vill ändå känna mig bekväm framför kameran.
Och det tänker jag att du måste göra i och med att det också finns liksom en sexighet i många av dina bilder.
Mm.
Alltså,
ja, men jag känner mig alltså alltid bekväm, förutom när jag var gravid.
Ja.
Och när jag har dåliga dagar. Nej, men...
För det har jag också tänkt på när jag har tittat i flödet. Så här, shit, du måste verkligen vara superbekväm med att också liksom anspela på sex. För att den finns ju där.
Mm.
Är det liksom medvetet eller är det bara någonting som kommer när en kamera kommer fram? Liksom någonting du har i det eller så?
Det är nog lite både och.
Mm.
Det är mycket också att jag känner att... Men man ska vara bekväm med sin kropp och även fast jag är kvinna så ska det vara okej. Liksom.
Mm. Får du någon gång liksom kritik för den typen av bilder som du postar? Eller så?
Väldigt sällan faktiskt. Mm. Det är ganska mycket mer att de tycker att det är bra att jag kan lägga upp sånt.
Mm.
Så det tycker jag.
Vad är liksom det modigaste som du själv tycker att du har lagt upp?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Oj, det modigaste. Det måste väl vara någon bild i underkläder?
Men och så här, hur är det självklart att posta underklädesbilder eller blir det då att du känner så här okej, nu?
Ja, nej, men så är det. Men samtidigt så känner jag att det borde inte behöva vara så.
Mm.
Och även fast jag står i en bikini eller underkläder eller vad det än är så tycker jag att det ska vara okej. Så att jag försöker liksom mer intala mig själv om att det här ska vara...
Är det läskigast att... Så här, är det läskigast att ligga i en säng i underkläder i någon cool pose och bli fotad? Alltså i ett sånt ögonblick. Eller är det läskigare att lägga ut bilden?
Nej, lägga ut bilden.
Det är läskigare än... För jag tänker att då är man... I och för sig om det är din kille som fotar och säger ju inte det så... Ja. Alltså ni känner ju varandra, tänker jag.
Mm.
Vad intressant. Nej, men för jag, att jag fastnade på det här med sexigheten är för att jag skulle aldrig någonsin... Alltså, om någon tar kort på mig så är jag så här... Jag ler, jag är glad. Mm. Jag har ett uttryck. Jag kan knappt vara liksom neutral i ansiktet eller så. På en, och då så här, oh gud, att jag ska vara sexig på en bild. Jag vet inte ens, jag tror inte jag har det i mig. Jag känner mig som en tant. Och därför är jag så nyfiken på så här, hur fasen är man sexig framför en kamera?
Mm.
Jag tycker att det är intressant. Mm. Och skrämmande, för att jag själv inte skulle klara det, tror jag.
Nej, men jag känner att jag är så bekväm framför en kamera. Och kan bjuda på hela mig. Och tycker att det är roligt. Liksom.
Mm. Men har du haft då modellrummar när du var yngre?
Ja, absolut. Jag har varit lite så här reklammodell när jag var liten. Lite olika grejer. Så att, det har absolut alltid varit en dröm att kunna göra.
Är det någonting du fortfarande vill göra?
Jag har inte riktigt haft de tankarna på det. Men alltså, ja, det hade varit jättekul att göra... Alltså bilder när det syns ute liksom, med stadium eller med så här lite olika bilder i butiker eller sådana där.
Men och, om vi bara så här, innan vi går vidare från bilder och kropp och så här, kan du förstå, nu blir det en väldigt ledande fråga, men alltså att posta bilder på kvinnokroppen, alltså att man lägger upp avklädda bilder på sin kropp, det blir ju på ett sätt hyllat, för att som du säger, man ska äga sin kropp, man ska ha rätt till att posta och liksom se ut vad den man är och hur man än ser ut och sådär. Och sen kan ju det samtidigt kritiseras för att hetsas, eller att man ska inte sexualisera kvinnokroppen och man ska liksom inte, du vet, alltså man får höra båda sidor.
Absolut.
Hur resonerar du själv i den diskussionen?
Nej, alltså jag tycker bara att det är... Just nu tycker jag att det är väldigt mycket så här, du ska inte göra det här, du ska inte göra det här, du ska inte träna, du ska, för då är det hets. Du ska inte äta dåligt, för då är det också dåligt. Och du ska inte visa, men det är väldigt många som känner sig kränkta hela tiden.
Mm.
Och jag orkar inte riktigt alltså, lägga någon stor fokus i det, utan jag kör mitt race, jag lägger upp de bilderna som jag står för. Och hoppas att folk tycker att det är okej.
Mm. Är det någonting som du... Så här, brukar folk dra något sånt kort och så här, påpeka det som jag precis sa? Att så här, ja, men har du tänkt på det här? Eller, alltså, någon kan ge dig den twisten eller så. För jag såg på story att du hade sett att du la ut att folk stör sig på att du fotade i tvättstugan. Och så.
Mm, mm.
Då får du ändå en viss ifrågasättande. Eller var kom det ifrån?
Nej, det var massa som var bara så här... Jaha, varför fotar du tvättstugan? Varför är du där och fotar? Och varför... Ja, jättemånga bilder på tvättstugan. Som att det... Ja, jag vet inte.
Nej.
Men nej, det är inte så många som ifrågasätter annars. Men ja, jag känner bara att... Gillar du inte det som jag lägger upp så får du sluta följa mig. Nej, men jag kör mitt race och sen så... Det är klart att jag någonstans bryr mig om vad folk tycker... samtidigt som jag är bara Denise. Jag bjuder på mig själv och jag lägger aldrig upp någonting för att skada någon annan eller för att vara elak eller för att försöka få folk att må dåligt. Mm. Utan jag hoppas att folk ser det som jag lägger upp till något positivt.
Mm. Hur har det varit att gå in i sociala medier världen som mamma också? Det är ju inte alltid helt lätt.
Nej.
Alltså första... man kan ju få så jävla mycket skit, ja, ärligt talat.
Verkligen. Jag skrev ganska tidigt där att om ni tycker och tänker någonting så behöver ni inte alltid säga vad ni tycker och tänker, utan jag har koll på mitt barn och jag vet vad som är bäst för henne.
Mm.
Och det är klart att folk kan komma med tips. Men då är det oftast, då vill jag gärna fråga om jag kan få tips. Och de behöver inte tipsa mig om det inte är så att jag bett om det.
Skrev du det? Kände du så här, tvungen att skriva det för att du hade börjat få skit?
Mm, precis.
Ja, vad var det de här sa då?
Jag kommer inte ihåg, det var precis i början. Och det var inte någonting jag tog åt mig heller av. Utan, men det var, jag kommer ihåg också lite med när jag hade gett henne något vaccin. Och så hade jag skrivit om att Och stackars, nu mår hon dåligt. Är det här normalt, typ?
Mm.
Och då var det ganska många som bara, hur kan du ge henne vaccin? Och det här, du får väl läsa på innan, och det där är jättedåligt, och jag skulle aldrig ge mitt barn vaccin, och alltså sådana där grejer som fick mig att bara bli ännu mer orolig och nervös, och kände att, gud, vad har jag gjort?
Ja, vaccin är ju allt, är ju en omöjlig debatt att ta.
Precis.
Det är liksom... jag upplever som att man inte kan göra rätt i den debatten.
Nej, precis.
Oavsett vart man står så kan man inte göra rätt i den debatten.
Nej, precis.
Men det får man ju lära sig, tyvärr.
Ja, men det är ju så.
Men, och hur upplever du att det är nu då? För att jag kan tänka mig att folk också har haft väldigt mycket åsikter om, i och med att folk också fick lära känna dig och Oliver som par. Och sen att ni fick barn väldigt tidigt tillsammans, eller beroende på om man anser var tidigt. Och sen så har ni båda sociala medier och liksom... Det är ju lätt för folk där att lägga sig i då, för att de också känner det via tv.
Precis.
Tänker jag mig.
Men det är många av mina följare som först såg mig i programmet och sen har följt mig efteråt, innan jag fick barn.
Mm.
Och det är många där som har sagt att, oj, vilken annan bild jag har fått av dig nu. När du alltså är, när man liksom kan möta mig på sociala medier.
På vilket sätt skiljer den sig då?
Nej, men det är jättemånga som hade jättedåliga bild av mig.
Från tv-programmet?
Från tv, ja. Och en helt annan bild sen.
Och hur var det i programmet då, enligt de här?
Nej, enligt dem i programmet så var jag jätteelak och jättedålig. Och ville bara förstöra och var bara... en dålig människa, liksom.
Och hur blev det så?
Nej, men det var ju de som tyckte att jag var på Oliver och jag tog honom. Sådana saker. Mm. Att jag var jättedålig. Och jag förstörde deras förhållande och hit och dit.
Och vad är det de sen upptäckte när de började följa dig i sociala medier?
Nej, men sen har de sagt att oj, du var inte alls en elak människa och du är ju väldigt glad och snäll och positiv och vill ju allas bästa, liksom.
Mm.
Så att, ja. Och sen är det ju folk också som har börjat följa mig för att jag blev gravid. Och folk som, alltså i barn, massa barn. Så att det är ju folk som inte har sett mig alls innan. Just så det är väldigt mycket liksom blandade. Som har,
ja. Intressant. Jag tänker att det måste vara svårt att styra alltså, bilden av en när det klipps.
Mm.
Kan ju bli olika.
Oh ja.
För man har ju inte riktigt kontroll på hur man framställs.
Nej, precis. Grejen var också att de tog ord av mig som jag hade sagt under hela vistelsen. Och satte ihop meningar.
Nej, vad sjukt.
Alltså det är så sjukt. När jag satt och kollade på mig själv på tvn. Och hör mig själv säga. Och då är det liksom, de har ju klippt det dåligt också. De har ju klippt så att jag säger så här. För att de bara tog ord.
Så att de hittade på någonting?
Ja, de har hittat på meningar som jag då har sagt.
Jaha. Men och hur reagerade du då?
Nej, men jag blir jätteirriterad. Men vad ska jag göra? De har all rätt att kunna göra så.
Ja, de får göra det.
Ja, vi har skrivit på kontrakt om att de får klippa hur de vill.
Åh, herregud. Ångrar du det?
Ja, alltså det är klart att jag blev irriterad och kände att vad har jag gjort? Och det här var jätteirriterande. Jag kan inte göra någonting åt det.
Nej.
Men samtidigt så känner jag bara att okej, nu har jag chansen att visa att jag inte är en elak människa. Jag får väl bara visa det på mina sociala medier. Och jag visste redan det från början att hur de än kommer klippa så har jag chansen att visa sen efteråt de som vill, de som är intresserade och de som vill följa mig. De får väl se sen vem jag är egentligen.
Du sa att du alltid eller väl länge har velat bli känd eller jobba liksom synas och bli modell och liksom sådana saker. Mm. Vad tror du att den drivkraften och det liksom behovet kommer ifrån?
Det började med det här med mobbing grejen att jag tänkte att är det så att jag kan bli stor inom sociala medier eller att många känner igen mig, att bara folk vet vem jag är, så tror jag att folk har lättare att lyssna på mig när jag pratar om mobbing. Och att folk kanske, om man ser upp till en människa, så kanske det är lättare att lyssna på den än om man kommer vem som helst och bara nu ska jag berätta om, eller prata om mobbing eller så. Så att det var min största tanke, att jag vill att folk ska känna igen mig. Jag vill att folk ska tycka att jag är en bra människa. Och att men folk ska tycka om den jag är för att jag ska kunna hjälpa folk. Och lyssna på mig och bara så här sprida glädje och bara försöka få folk att sluta mobbas och vara trevliga och snälla mot varandra.
Mm. Hur mycket mobbing har du pratat då i dina kanaler?
Jag har egentligen inte kommit igång alls. Och jag kommer inte sitta heller jättemycket och prata om mobbing. Utan det var mer den här filmen som jag tänkte att jag skulle göra. Och så tänkte jag att jag vill att den ska komma ut till kanske alla fem eller årskurs fem klasser och skolor. Och att det ska bli lite så här, det här måste visas. Och att jag sen också skulle kunna åka runt till olika skolor och prata med folk. Eller prata med olika klasser.
Mm.
Det var det som var tanken eller drömmen.
Ja. Men, och även liksom så tidigt som modell, liksom det här att så här, få vara modell och fota. Och så här, när väcktes det intresset? Eller kom det samtidigt?
Nej, det var mycket tidigare. Det var då när jag var yngre. Där det var mina föräldrar, eller min pappa och hans före detta tjej. De höll på lite modella. Så var det någon eller några gånger som jag fick följa med och göra också lite olika reklamjobb.
Mm.
Och det tyckte jag var jättekul att sitta och posa och så. Så jag tror att det var där någonstans som intresset väcktes.
Men, för du har ju två systrar.
Tre? Sex systrar.
Har du sex systrar? Nu skojar du.
Fem systrar, en lillebror.
Men herregud, jag trodde jag hade gjort min research. Nej, så här, vet du vad? Just där så tänkte jag att så här, jag känner ju Nathalie. Och hon har aldrig någonsin nämnt att hon har så många syskon. Eller känner, vi har jobbat ihop. Men vad intressant. Och sen visste jag att du hade ju en lilla syster.
Mm.
Men okej, berätta, vilken ordning och vart är du i ålderskullen? Är alla helsyskon?
Nej, jag har Nathalie helsyster.
Ja.
Och sen så har jag två stycken från pappas före detta.
Okej, så det kanske inte var helt orimligt att jag inte hade koll på dem.
Nej.
Bara för att rädda mitt eget ansikte här. Jag har gjort inte så bra research.
Ja, exakt. Nej då. Och sen så är det från mammas före detta.
Ja, okej. Så några halvsyskon.
Ja, precis. Och sen pappa har fått en till med en annan. Och sen så mamma har fått...
Just det, så du har egentligen en hel syster.
En hel syster.
Och det är Nathalie som jag har jobbat med också.
Ja, precis.
Just det.
Men jag ser alla som mina systrar eller syskon.
Och hur har det varit då, för att om ni alla är systrar, har ni alla växt upp tillsammans? Eller är det du och Nathalie framförallt som har växt upp tillsammans?
Ja, det är väl jag och Nathalie. Och sen har vi ju bott hos mamma och pappa lite.
Mm. För när gick de isär?
När jag var fem.
När du var fem. Det är väldigt tidigt ändå.
Ja.
Hur påverkade det dig då?
Inte så mycket alls. Jag kom bara ihåg att de sa att mamma ska flytta någon annanstans. Så jag tänkte att hon kommer bo typ granne.
Mm.
Och sen så lekte vi Gröna Lund med alla möbler när vi packade ut. Så där och då så var det helt okej. Men det har varit jättejobbigt under åren när vi flyttade fram och tillbaka.
Mm. Hur flyttade ni fram och tillbaka?
De bodde ganska nära varandra när vi gick i skolan. Så att det var väl kanske 10 minuter att gå mellan.
Mm.
Men jag kände ganska tidigt att jag egentligen ville bo mer hemma hos mamma. Men då hade Nathalie ganska lite innan sagt att hon ville göra det. Så då kände jag mig taskig mot pappa om jag hade skulle säga också att jag ville också bo mer hos mamma. Så då kände jag att... Då fick jag ta den, liksom, att då får jag flytta fram och tillbaka i alla fall. Och så gjorde jag så ett tag tills jag blev så gammal så att jag kände att nu får jag ta det här. Nu får jag såra pappa i så fall och säga att lite försiktigt att kanske kan bo här varannan helg. Liksom.
Mm.
Så gjorde jag det. det blev bättre. Och sen så blev det mer och mer att jag var hos mamma. Och det var ju flera dagar också som jag gick från skolan. Och mamma bodde lite längre bort från skolan än vad pappa gjorde. Men ändå så gick jag till mamma. Och sen så ringde pappa och bara, men vart är du någonstans? Och bara, nej men jag är hemma hos mamma. Det kändes lite närmare att gå hit.
Ja.
Så. Och pappa var bara, nej men det är inte närmare. Du kom hem nu, ska vi käka. Så jag bara, okej, ja jag kommer.
Vad var det som gjorde att du inte ville vara där då?
Jag vet inte. Det var ganska mycket bråk mellan pappa och hans tjej då. Eller förra. Så det var, jag tror att det var ganska mycket därifrån. Ganska tryck stämning. Som jag kände att jag blev påverkad av.
Mm.
Så jag var ganska mycket instängd liksom, på mitt rum och sådana där saker.
Men det vågar du inte säga då? Rakt ut?
Nej,
eller så?
Nej, det vågade jag inte. Jag tyckte det var jättejobbigt och jag kände att jag vill inte... Jag kände att det var jobbigt för pappa redan som det var. Så jag vill inte göra det ännu värre.
Hur var det sen att få flera syskon i de nya relationerna? Hur påverkade det dig?
Nej, jag tyckte bara att det var kul. Alltså det var ingenting som var jobbigt eller...
Nej. Det var inte så att det liksom... För det kan man ju uppleva i och för sig med alla syskon. Att så här, när det kommer in en ny så blir det konkurrens om uppmärksamheten och tiden och engagemanget och sådär. Och då när det kommer liksom flera olika...
Nej, det var inget som jag reflekterade över eller som jag kände av att... Sen kanske det var så egentligen att jag kände... Jag kände det då. Men det är ingenting som jag har tänkt på då eller nu i efterhand heller.
Nej.
Men nej, jag tror inte det.
Men hur skulle du beskriva din uppväxt om du skulle... Alltså bara kort berätta, liksom Isas, lite lösare. Hur skulle du beskriva din uppväxt generellt?
Oj. Nej, men det är mycket att det var jobbigt under ganska lång period då med... Och flytta fram och tillbaka. Och att jag kände att jag hade skyldighet att göra saker som jag egentligen inte ville med vart jag skulle vara. Och så att det var kände jag ganska mycket press på mig att försöka göra alla glada. Och pappa och mamma och alla syskon vart de ville vara. Och fick anpassa mig väldigt mycket.
Har det påverkat dig, alltså hur du är som person? Känner du fortfarande att du behöver liksom anpassa dig och vara glad och liksom att, så här, ta hand om andra? För det låter som att du tar ett ansvar gentemot andra.
Ja, det tror jag absolut att det har påverkat och att det har gjort så att jag är den personen som jag är idag. Men samtidigt så mår jag inte dåligt idag av det. Utan jag känner att det är snarare... Kan jag hjälpa någon så mår jag ju bra av det och tycker bara att det är kul. Alltså, istället för att jag där och då var bara att jag bara måste göra det. Även fast jag inte mår bra av det.
Mm.
Så.
Det är intressant att du så återkommer till att så här, du vill hjälpa andra och sådär. Vad tror du det kommer ifrån? Att så här, du vill nå ut, du vill påverka, du vill hjälpa andra, få någon annan att må bättre. Vad kommer hela den grejen ifrån, tror du?
Ja, jag vet inte. Jag vet att när jag var, jag tror jag gick i tredje klass, så var det mycket att, det var väldigt mycket som hände. Det var väldigt mycket, min fadder som var 3 år äldre, hon blev väldigt sjuk och fick åka in på sjukhus. Mm. Jag visste inte riktigt exakt vad det var, utan det var någonting med magen, hörde jag bara. Och sen så sa då min lärare inför hela klassen att Denise, din fadder är dålig. Liksom, och nu, om du vill, så du kan ju skriva ett brev till henne. Och då kände jag bara så här värsta pressen att, åh gud, jag måste skriva ett brev till henne så att hon kanske mår bra. Och jag måste ju göra någonting nu. Och, ja, så att jag gick hem och skrev ett brev på datorn och skrev ut och skickade till henne. Och sen fick jag ju ett brev tillbaka sen.
Mm.
Och sen kort efter det så var det en lärare i skolan som gick bort med sjukdom. Så det var väldigt mycket på en gång. Mycket dödstankar och så. Vilket gjorde att jag fick panikångest.
Mm-hmm.
Så att redan där och då kände jag ju mycket så här... press på mig själv att jag måste göra såna här saker för att få andra att må bra. Och, ja. Men jag vet inte. Sen har det bara vuxit till att... att det är mycket att jag har fått tillbaka så himla mycket från att jag har hjälpt andra. Och att de har skrivit senare att du har räddat mig typ. Och jag mår så bra nu och tack för att du har skrivit. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har hjälpt mig och gett mig råd. Mm. Och det som jag har fått tillbaka har gett mig så mycket att jag känner att jag vill bara fortsätta. Jag vill bara hjälpa fler liksom.
Jag känner igen det där, för att jag, det har jag sagt i podden någon gång tidigare, men just att det var någon som sa till mig att det var mitt bekräftelsebehov. För jag har alltid svårt att identifiera mitt bekräftelsebehov, för att alla människor har ju något, men jag har inte fattat riktigt. Jag bara, men jag är inte så, jag visst, jag har duktig flicka, men det är inte det här. Och så har jag hållit på sådär. Någon bara, men det är ju, ditt bekräftelsebehov är ju att du alltid vill hjälpa andra människor och sätta dig själv framför. Jag bara, vilken jävla insikt. Men jag hade inte förstått det. Och jag tyckte det var ganska skönt när den poletten trillade ner.
Ja, exakt.
Och jag känner igen det. Jag vet inte om du har tänkt på det på det sättet.
Lite grann. Ja. Men inte...
Och det är ju, alltså att hjälpa någon annan om man har det bekräftelsebehovet, är en jävla kick. Alltså rent krasst, det låter ju hemskt. Men det är ju, det gör ju någonting med, som gör att man mår väldigt bra av att hjälpa andra människor.
Ja, oh ja. För jag vet att jag... jag hade någon app som heter Periscope förut. Där jag stod och bara babblade på och ja, bara stod och snackade om allt och ingenting. Och där var det flera stycken som stod och bara pratade och kom in lite på mobbing. Och bara, men jag mår dåligt för det här och jag mår dåligt för det här. Och jag var så här, nej men okej, men vi kanske inte behöver ta det öppet här. Skriv till mig så kan vi prata. Och sen så fick jag kontakt med kanske 5, 6, 7, 8 stycken olika, både tjejer och killar, som jag satt och pratade med alltså i timmar. Och bara lyssnade på vad de hade att säga och gav dem lite tips och råd och ja, försökte lite så här, hjälpa dem. Och ja, men av det som jag fick tillbaka, att det var så här... typ, jag hade tänkt ta livet av mig, men nu, du har räddat mig.
Oj.
Alltså, så, ja, men det var så här extrema fall, liksom. Och det var bara så här, men jag måste ju fortsätta med det här. Alltså, det här gav mig så mycket. Men jag har ju inte tid att sitta med alltså, så få så länge.
Nej.
Och jag har ju tänkt att ska man jobba som psykolog eller ska man utbilda sig till det här och det här, men den tiden har jag egentligen inte heller, för det är inte, ja, jag vill hålla på med så mycket annat. Och då blev det att jag tänkte att jag måste göra någonting som, så att jag kan nå ut till fler eller så att jag kan hjälpa fler, och det var så jag kom på den här filmen.
Just det.
Ja.
Hoppas att du får ihop den så att du får göra det som du brinner för.
Jag hoppas det också.
Vet du vad, vi måste tyvärr avrunda, för jag vet att du har din lilla dotter ute och vi tror att hon är nöjd, för det har hon varit ganska länge nu, men vi vill inte riskera någonting.
Nej.
Så att jag ska släppa iväg dig, men jag vill också tacka så mycket för att du var med, och det var väldigt intressant att prata med dig.
Själv
att jag fick komma. Ja, men så verkligen. Kul. Och följ nu Denise på sociala medier. Du finns på YouTube, Instagram, bloggar inte längre.
Nej.
Men i alla fall YouTube och Instagram.
Ja.
Fint. Vi hörs nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.